hverdagsspørsmål for sånne instanser som nasjonale regjeringer. Da avdramatiserer man problematikken høyst vesentlig, eller kanskje man kan isolere altså de forvarende tvettekte problemen. Det her med altså, selve internasjonaliseringen av namnrymden er en temmelig tråkig teknisk øvning. Visserligen finnes det en utålighet, visserligen finnes det berettiget utålighet og behov av at hur säger man det på UNESCO? There is already meaningful content for everyone on the internet in languages that they understand. And they also have to be able to find it using languages that they understand. Det kan innebära inte att domännamnsystemet måste på något sätt internationaliseras, men det är vad vi har fastnat på. Men de beståndsdelarna, det är inte internet governance. Beståndsdelarna är varje land som har ett språk som de är kapabla till att beskriva och förtydliga behoven av ska bidra på det viset, alltså på oladdad basis. Men det finns också andra länder som alltså, är rätt så glada åt förvirringen. För det gör alltså, de är fullt befogat att börja argumentera för att bryta loss sin namnrymd från helheten, vilket jag inte alls förespråkar. Det enda som jag alltså, framför med jättelik frågetecken också är om det här är oundgängligt.
Tack så mycket. Ja, det här är ju en intressant och så att säga, känslig fråga. Och det, man kan göra väldigt mycket med adressrymden utan ge sig in på idén. Vi har ju i Sverige det stora exemplet med den svenska regeringskansliet som har valt att använda beteckningen Ministry som sin toppdomän. Och numera har jag förstått att när Carrie Karp ska korrespondera med någon på sitt huvudministerium får han skriva till edukult.ministry.se, vilket låter som något finskt satanist-hårdrockband, tycker jag. Men det får ju vara ett kulturfråga. Jag vill öppna dörren för publiken att ställa frågor. Har vi någon som har omvart att fråga? Danny Arch på Isgift. Så jag får be att tala i mikrofonen så vi kan spela in. Hela. Och jag vill också säga att det här kommer att spelas in, det ni säger, och göras tillgängligt som jag har förstått det.
Då har jag en första fråga för Olof. Jag läste ICANNs budgetförslag och där säger ni att ni kommer att mer än dubbla de så kallade frivilliga bidrag som kommer från country code top level domains. Och då undrade jag lite grann, vad är det som kommer att göra att de kommer att öka sin frivilliga bidrag så mycket? Vilka strategier eller andra tricks har ni tänkt att de blir så givmilda?
Vi vet att det finns ett uppdämt önskemål.
Varför skulle explosionen ske nästa år? För då,
jo,
det finns säkert ett uppdämpat behov, men
ja, det blir för
de
mycket
kan hålla sig ganska bra.
Jo, så här fungerar det. Att det är mycket enklare om man kan ha någon form av formell relation. Va? Det är inte så himla lätt för en organisation att bara skicka in ett bidrag och så att, bara för att de tycker att det var väl alldeles utmärkt. Så vad vi jobbar på och vad vi har kommit relativt långt med, och det där är vi egentligen i hög grad någonting som har igångsatts i år, så är det att ha formella relationer, med andra ord avtal, med CCTLD:erna. Och ja, vi ser ju fram emot där att vi får någonting påskrivet ifrån .se också i det avseendet. Men vad ska vi säga, det underlättar för båda parter att också ha en ekonomisk relation. För du vet ju annars hur det blir. Om du börjar skicka iväg pengar kors och tvärs någonstans och det finns inget avtal, det finns ingen faktura. Ja, vad säger revisorerna då? Alla kliar sig i håret. Så att vi måste helt enkelt underlätta för den stora bidragsvilja som finns runt om bland CCTLD:erna. Och det håller vi på med.
Jörgen, vad tycker du om formalisera av en relation mellan ICANN och stiftelse?
Jag ser bara positivt på det. Eftersom det är en kritisk infrastruktur för Sverige så är det bra att veta vad som gäller mellan er så att vi kan reda ut vad som gäller mellan oss och er och reda ut vad som gäller mellan möjligen vad som gäller mellan ICANN och oss. Så jag ser bara positivt på att de här relationerna formaliseras.
jag skulle i alla fall gärna vilja vända på en stek som kom upp alldeles nyligen här i diskussionen mellan Jörgen och Henrik. Nämligen att, jaha, hur kommer det att gå då om nu GAC kommer farande med en massa principer och tyck och så vidare i den här GNSO-ledda processen för tilldelningen av nya toppnivådomäner. Och så vill jag bara göra klart för alla att här finns ett uttalat önskemål om att så snart som möjligt och helst i förrgår få klara och tydliga principer ifrån GAC som vi kan använda. För det är i dagsläget en lakun i arbetet. Och det finns en ruta för det, men vi har än så länge väldigt begränsad input. Så jag skulle vilja vända på steken och säga att det här är en eftertraktad input som vi behöver för att kunna göra vårt arbete i nästa runda och framöver. För det är inte tänkbart att det ska bli en runda och sen, jaha, händer ingenting. Utan något slags syfte att få ett fortfarighetstillstånd där vi kan ta in ansökningar löpande. Men det måste börja som runder i alla fall. Så att, snälla, rara Jörgen, sätt fart på GAC i det avseendet.
Får jag passa på att få Carrie Harp som verkar vilja ha ordet också. Du som har erfarenhet, är det någonting du rekommenderar? Skulle du rekommendera andra organisationer att skaffa sig en egen toppnivå?
Ja, jag skulle kunna knyta an till vad Jürgen påpekade, de här hybriddomänerna. Alltså, uppdelningen är inte adekvat. Alltså, det allra första förslaget, det som ledde till att ICANN bildades, att det finns de här nya toppdomäner, då var begreppet JTLD faktiskt ITLD, International Top Level Domain. Vilket är helt okej faktiskt, det täcker rätt mycket, då kan man dela upp det där. CCTLD är inte motsvarigheten. CC är inte nationell. CC är en kodförteckning där man tar två bokstäver ur. Och jag råkar veta, just med tanke på var jag sitter i ICANNs egna diskussionsklubbar. Vi har nu .eu, .cat. Det finns en .asia nu. Och inriktningen på IDN. Alltså fler än bara ASCII-tecken displayade topdomain-grejerna. Det kommer att vara nationella motsvarigheter till CCTLD-erna. Men eftersom principen är uttalad att alltså, om du förvaltar en TLD så har du inte automatiskt rättighet till någon annan TLD. Ens om det är en översättning av vad du betraktar som ditt namn. Då, i Litauen för ett par veckor sedan var det en regional diskussion om samnordisk, baltisk samarbete inför just de här spörsmålen. Där värdlandet var mycket, mycket orolig över följande scenario. Då kanske du kan kommentera det här. .lt är helt okej för lettiska. Okay. Estland, Lettland, ja, lettiska. Men alltså, i Riga så är letterna...
Letterna är LV.
LV, men då har jag...
Okay,
the Latvians, vad är det på svenska?
Det är letterna.
Okej, okay. Lettiska skrivs med latinska bokstäver, CC-beteckningen är fullt adekvat för att beteckna den nationella domänen. 60% av språkbefolkningen i huvudstaden är rysktalande. Får de möjlighet att önska sig en landsbeteckning på något annat än bara latinska bokstäver, kommer det att bli på kyrilliska. Okay. Tillhör det letterna eller tillhör det ryssarna? Och letterna är inte glada åt det här. Det var nästan en tema på mötet där. Så alltså, om jag svarar på din fråga innan jag börjar svara på min fråga, då är det alltså, verkligen vara alltså, observant på vart det här utvecklas. Och om du anser att alltså, det finns någon typ av identitet som du ser andra projicera sina motsvarigheter till in i toppdomän namnrymden, kör igång. .sakmi är på tal. Och alltså, stora städer, .berlin, det här är nästa stora grej. Och IDN är ett mycket intressant bihang till dig. Och det råkar också vara ett mycket, mycket fint sätt för ICANN att få nationella regeringar att vara lite mer beredvillig att skriva under avtal och så. Råkar bara av en slump vara det.
Ska jag kommentera?
Ja, gör det.
Ja, det är väl... Det, det är ju en mångfacetterad värld, och det är nationella regeringar eller inte. Det här är ju vilka som hanterar nuvarande CCTLD. Det varierar högst avsevärt hur deras relationer till sina regeringar ser ut. Men för att återgå till den lettiska frågan, det här är ju ett välkänt nationellt problem i Lettland sen, ända sedan frigörelsen från tidigare Sovjetunionen, just med den stora mängd rysktalande letter som har där det finns stora spänningar inom landet, och där, jag menar, jag tror inte att ICAN eller egentligen någon internationell organisation är särskilt väl förberedd för att lösa den typen av nationella problem. Jag är inte ens säker på att den lettiska regeringen är särskilt väl förberedd på att lösa sina egna nationella problem i det avseendet. Det är många som kliar sig i håret över det. Men det kanske tydliggör att vad vi behöver när det gäller politiska frågeställningar är just riktlinjer ifrån Government Advisory Committee som hjälp i de sammanhangen.
Vi hade en fråga här från publiken som kanske började dra upp sig.
Kunde ingenting om ICAN. Det här seminariet har varit väldigt informativt. På Telestyrelsen jobbar inte bara en avdelning som sysslar med ICAN. Men jag vill fråga då, GAC, vilka länder, vilka stater deltar i GAC? Vilka stater är drivande i GAC? Och hur påverkar då de frågor som drivs, de inställningar som framförs, hur påverkar det ICANs arbete?
Ja, det var en stor fråga, Jörgen.
Ska vi dela på den där, Jörgen? För jag tror att det är ju så att GAC, de sammanträder ju på sina sätt, och det är inte alltid så att andra har tillträde till de mötena, fast det har blivit öppnare på senare tid. Men Jörgen, dagsläget.
Ja, jag vet inte. GAC är ju alltså regeringen, så det är väl bara regeringen som har haft tillträde. Så att jag tror inte att vi har uteslutit några regeringar. Men de som har kommit, vad jag förstår, är framförallt EU-länderna nästan utan undantag. Och USA, Australien, Japan, Malaysia, några till. Taiwan, ganska viktigt i GACs historia så att säga. För en gång i tiden så reste sig Kina och gick därifrån där Taiwan satt i bordet. Men nu har jag glunkats om att både Ryssland och Kina också på väg in, och Brasilien har varit väldigt aktiva sedan VCS. Och det är ju viktigt därför att de här länderna har varit väldigt aktiva under världstoppmöten som har handlat om GAC-ICAN-frågor. Och nu så verkar det som de är på väg in i GAC och verkligen tänker ta ett ansvar. Brasilien har verkligen tagit ett ansvar och driver de här frågorna. Vad händer nu med VCS? Hur tänker ICAN svara på det och så vidare? Så att en ökad legitimitet för GAC i medlemskretsen ser ut att vara på gång, faktiskt.
Om jag får knyta an då, så kan man ju konstatera att VCS slutresultat ledde väl också till att ett ökat engagemang både från GACs sida och från ICANs styrelses sida att försöka se till att man uppfyllde de här önskemålen som uttrycktes i VCS och förstärka samarbetet. Och därtill finns det ju då en arbetsgrupp som leds av faktiskt den lettiska representanten Janis Karklins, och som har kommit en relativt lång bit på väg. Och här handlar det om på vilket sätt ska arbetet kunna snabbas upp, effektiviseras, bli mer målinriktat, early warnings i båda riktningarna, och också vad ska inflytandet vara. Man kan väl konstatera att pro forma så är då GAC en rådgivande kommitté, och det framhävs allt oftare att, eller ofta tidigare att, jaha, man ger råd, va? Men det är också sagt som så att ICANs styrelse ska beakta dessa råd, och det får man väl se att de facto tror jag inte jag kan komma på något fall när man när ICANNs styrelse har gått emot rådet från GAC överhuvudtaget. Problemet har ofta varit att råden från GAC har dröjt. Jag tror till och med att ordföranden i GAC ibland talar om att det finns något som heter GAC time, som är då väldigt skilt ifrån vanlig tid och lite längre, va? Så att där, det finns ett antal problem, men det är framförallt inflytandet de facto finns där. Och man kan väl säga att det är nästan en fråga som jag betonade tidigare. Ett sug av efter mer input ifrån GACs sida. Så att det är några strukturella frågeställningar och en framförallt som kanske behöver tas hand om.
Jag skulle också vilja kommentera andra delen din fråga. Hur har vi någon påverkan på ICANN? Och det är väl så att i de flesta fall så tar de hänsyn till våra råd. Vad de inte gör, det är att de tar till exempel de CCTLD-principerna som vi en gång kom överens om. De refererar till det ibland, men de liksom säger inte att ja, men tack för rådet ni gav, det här ska vi följa. Några sådana statement har vi inte sett. Och det finns också råd som man inte har följt. Till exempel har man föreslagit att ICANNs policy ska kring domännamn och sånt där ska följa WIPO-rekommendationer. Men det har varit en utdragen tvist mellan oss och ICANN huruvida man ska få i mål det där. Och ett, det kanske har ändrat sig på sista tiden, vad vet jag. Men ett exempel som jag tog upp redan i min föredragning var ju det här med WHOIS och vilka persondata som man ska tvinga de här administratörerna att publicera på nätet, så att säga. Där har ju vi haft en diskussion där under ett halvår åtminstone och varit väldigt tydliga med att man måste respektera EUs lagstiftning kring persondataskydd och annat. Och ändå så kommer det sådana här saker. Det är ju för sig inte ICANNs fel möjligen, men de har ändå skrivit på det här Joint Parties Agreement med departementen kommer så att man ska följa den nuvarande policyn som ändå är stick i stäm med EU-lagstiftning. EU är för alldeles inte GAC då, men det finns lite så här på marginalen. Det är inte alltid så att de gör som vi säger. Och jag menar, vi är bara rådgivande. Vi har egentligen inga formella muskler att tvinga dem till någonting. Och det finns alltid ett politiskt pris att få betala för att lyda oss eller inte lyda oss.
Ja, det ser ut som Olof vill ha få sista ordet här.
Ja, det vet jag inte riktigt, men jag vill bara återkomma till det du nämnde om WIPO 2 som det egentligen handlar om. Och det var en svårbenad fisk. Det fanns två komponenter i det. Dels var det vad som uttrycktes där om geografiska namn. Och sen så var det IGO, alltså International Governmental Organizations, just det, som WIPO själva, och skydd av deras namn och liknande i sammanhanget. Och det där, när man väl har kommit fram till efter många och långa och stora debatter inom ICANN att faktiskt, all right, en del av detta är befäst i internationell lag, och det håller vi på nu och försöker plocka in. Så att ibland så kan det ta tid för ICANN också. Och sen vill jag betona att även om vi inte säger det klart uttryckt, som du tittar på vad vi slutsatserna kring fördelningen av IPv6, så följer det, där tar man upp i styrelsens beslut GACs kommuniké från Marrakesh om till exempel en lika fördelning. Det är precis vad vi har. Samt ett behov av en uppföljning efter en viss tid för att se efter hur det hela fungerar. Så att det finns med, men ursäkta att kredit har inte givits till GAC uttryckligen, men var det därmed sagt att det var tack vare GAC som det kom med. Jag skrev det själv.
Det carried någonting, sorry today. Då får vi tacka så mycket talare och tacka er publiken som har kommit hit och lyssnat. Så, det var väldigt informativt, så vi ger talarna en stor applåd här.